Tack för inbjudan. Jag vill understryka att jag hade en kavaj när jag kom, men att jag har tagit av den av förklarliga skäl. Så här var det, att jag deltog för, jag tror enda gången i mitt liv, i en dokusåpa för, ja, är det två somrar sedan, och som en liten uppföljning förra sommaren. Om det är en förmildrande omständighet så var det bara radio, inte tv. Och den heter Sommarhuset, och tillsammans med fem andra människor så låste sig in i tre dygn på en gård söder om stan här, och så bandades alla våra samtal om högt och lågt, och ganska mycket dock om andlighet och det andliga livet. Och så hände det i en paus på det här programmet att en av programledarna tog mig åt sidan och ville ställa någon lite mer privat fråga så där till mig, och då stack hon upp en mikrofon under näsan på mig och så sa hon så här: Thomas, du är ju pingstvän, sa hon. Och så lät det lite på tonfallet som hon ungefär sa: för övrigt en ganska vettig människa, men dock pingstvän. Och så sa hon: alltså, vad säger du om det här med tungotalet, sa hon. Och då tog jag ett djupt andetag och så berättade jag ett vittnesbörd för henne som jag tänkte berätta också idag. Jag tänkte lägga upp min predikan i formen av ett personligt vittnesbörd och så till det knyta ett par tre kommentarer och bibelhänvisningar. Så här var det, att jag blev i vårt språkbruk döpt i den heliga ande. Någonstans under ett stormigt bönemöte i Junsele i Ångermanland. Och detta var i mitten av 70-talet. Jag var 15 år gammal och utforskade som bäst det här gränslandet mellan barnsligt och vuxet. Och inget annat ord täcker åtminstone för mig in erfarenheten den där kvällen än just ett dop, ett andedop. För det var verkligen ett dop i bemärkelsen nedsänkande i ande, ett omslutande av ande. Och jag vågar också säga att den där kvällen var en slags uppståndelse till ett liv som aldrig sen egentligen återgick till det som det var innan. Alla de klassiska åtbörden av hur ett sånt där möte kändes igen vid den tiden fanns där. Böjda knän vid första bänken, händers påläggning, påskyndande och ljudliga tillrop som släpp fram det, du har det och liknande. Och i största allmänhet kan jag konstatera att det var en ganska svettig stämning. Även om det förkunnades, för det gjorde det, att andens uppfyllelse av en människa tar sig många uttryck, så var det ändå kring tungotalet som mycket av kampen stod. Tungotalet var tecknet med stor bokstav på att man hade mött eller öppnat sig för den heliga ande. Och så vid midnatt någonstans, jag tycks minnas att det var en fredag, så hände det där märkvärdiga att det över mina läppar kom en ström av ord som jag aldrig tidigare hört eller uttalat. Det var som att för första gången i sitt liv sjunga en sång som så länge hade bott här inne i bröstet men aldrig kunnat få ett uttryck. Plötsligt tyckte jag att jag fick sjunga ut den där djupt personliga sången. Jag fick toner till sången. Och det var en påtaglig känsla av lättnad. Kvällen efter stod jag bland sångarna i sångkören på den där ungdomsveckan vi var på. Och så sjöng vi den sista versen i psalmen Saliga visshet. Den versen togs bort i vår sångbok i Pingströrelsens segertoner i den senaste revideringen. Och den löd så här: döpt med Guds ande efter hans ord. Saliga visshet, himmel på jord. Eld på min tunga, eld i min barm. Han har mig fyllt med kärlek så varm. Och nog brann det alltid. Det brann i bröstet. Det brann i munnen och det brann i rummet. Och det var faktiskt tungor så som av eld. Och den natten när jag gick till sängs så drömde jag till och med på ett främmande språk. Och så har det gått drygt 30 år sedan dess. Och av det där ljudliga och yviga finns det inte så hemskt mycket kvar. Jag tillhör de människor som försöker tala med dämpad röst och med små bokstäver. Och jag trivs mycket bättre bland de lågmälda än bland de högljudda. Och ändå vore det direkt fel att kalla den där upplevelsen för tillfällig eller antyda att det här har gått över i mitt liv. För det har det inte. Det som drabbade mig då har absolut inte gått över. Och under de där 30 åren så slog det mig en dag. Så har tungotalet varit mitt andra modersmål. Mitt alternativa språk. Erfarenheten är fortfarande lika levande, fortfarande lika vital. Men kraften i den kanske har växlats ner till en lite lägre växel. Och så min första lilla anmärkning. För den som lagt den här sortens andliga erfarenheter bakom sig, så är det så lätt att man börjar se lite överseende på människor som just bekantat sig med kraften i sådana upplevelser. Och det är väldigt trist. Därför att jag tror vi behöver ibland riktigt starka upplevelser för att väcka oss, för att skaka om oss, för att blåsa liv i oss. Men om det fortsatte så för resten av sitt liv, så skulle man förmodligen på ganska kort tid bli karismatiskt utbränd. Så därför mina små reflektioner idag. Vad gör då tungotalet med oss på lång sikt? Alltså, vad ska detta vara bra för? Varför talar man i tungor i 30 år? Jag kan bara fortsätta vittna. Jag håller mig till den tråden idag. 1. Så har det slagit mig att i mitt liv så kom den här andedopserfarenheten innan så mycket av det som sen kom att prägla mitt eller vårt liv i hög grad. Kärleken till henne, lyckan över barnen vi fick, sjukdomen hos två av våra pojkar, sorgen efter dem när de dog 14 och 15 år gamla, tomheten efter det liv som krävde oss i så hög grad. Andedopserfarenheten kom innan allt det där hade börjat skett. Och så har jag tänkt så här, hur hade mitt eget liv och inte minst min tro sett ut om jag inte gjort den där starka, omskakande tonårsupplevelsen? Ja, då var ju tungotalet ett slags glädjens språk, en fontän av glädje. Det var ett segerspråk. Det finns kvar i någon grad. Men så upptäcker jag att tungotalet har ju med åren vidgats eller fördjupats till att också bli i hög grad ett smärtans språk. För det vet alla ni som sitter här. Vi har alla olika erfarenheter. Jag tror att vi alla har fullt upp av vår. Alla ni vet att det kommer sträckor i en människas liv där livssmärtan är så komprimerad att en människa liksom tystnar längs väg. Ens erfarenheter är plötsligt bortom det man kan formulera med ord eller ens beskriva för sina vänner. Ibland än mindre för Gud. Man vill be. Man försöker be. Och så upptäcker man, det kommer liksom inga ord ur munnen på en. En del av de sträckorna tycks det som om tystnaden är god nog. Då får man lägga orden åt sidan och så säga, Jag behöver inte formulera mig för Gud. Det är okej att bara vara tyst och veta att Gud finns där. Men andra sträckor räcker inte det. Då måste man, för att överleva, så måste man få ge röst åt den här smärtan. Om jag inte får göra det, så känns det som om jag kommer kvävas av sorg eller förtvivlan. Just där har jag upplevt tungotalet som en oskattbar tillgång. Som en väldigt, väldigt vacker systergåva till tårarna i en människas liv. De båda tycks ju finnas där i förtvivlan som sådana där märkliga uttryck bortom det vanliga språket, bortom förklaringar. Så finns tårarna där, men där finns också i mitt vittnesbörd tungotalet som en oskattbar tillgång. Något av det här stråket som jag nu har valt är ett jättesmalt ämne, liksom stråkval i ett jättesmalt ämne. Men någonstans där så kan man ana det här perspektivet i två av Nya Testamentets texter. Jag tänker först på första Korinthierbrevet 14. Och där står det så här i den andra versen. Ty den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Den där korta versen är ju sprängfylld av information. Och jag läser fyra saker. För det första, tungotalet är ett tal till Gud. Alltså det har en adressat. Det är inte bara någon slags själavårdande mummel. Det är ett tal till Gud. För det andra, samtalet sker på en annan nivå än den där att man pratar och får svar verbalt. Det står att samtalet sker på andens nivå i en människas liv. För det tredje, tungotalet är ett för världen obegripligt språk. Och det finns naturligtvis en poäng i att det är så. Alltså, ingen förstår det som sägs. Inte ens jag själv. Och därför frestas vi inte att börja kommentera och korrigera och förklara. Utan det är ett tal som får ske direkt till Gud. På andens nivå. Och så för det fjärde. Tungotalet är enligt den här versen inte innehållslöst. Här avhandlas viktiga saker. Det som finns i ordet hemligheter. Är inte det lite fantastiskt? Att få tala hemligheter med Gud. Alltså reella saker. Viktiga saker. Sådana som inte hur som helst ska torgföras eller saluföras. Och märk att det stannar inte med insikten om att i mitt liv finns hemligheter som Gud förstås känner till, han som vet allt. Det är inte punkt där. Utan det tas för givet att den som talar i tungor, den som öppnar för detta bönens språk, den människan pratar plötsligt med Gud om dessa hemligheter i livet. Vi pratar på en djupare nivå av förtrolighet än den som begränsas av vårt medvetande. Ja, jag kopplar ihop den här bibeltexten med en annan text i Nya Testamentet. Det är Romarbrevet 11. Och där står det så här. På samma sätt är det när anden öder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Jag har hört en del utläggningar om den där versen som menar att kristna människor här uppmanas att utstöta någon slags ljud utan rop, läten, alltså andliga primalskrin, om jag har förstått det rätt. Och jag har svårt att se poängen med det. För mig berättar sammanhanget om hur anden stöder oss i vår kamp. Och när jag läser så tycks det stå klart att det är anden som ropar ordlöst. Inte vi i det här fallet. Vi har fått språk för det ordlösa. Både, som jag sa, som den här talande tystnaden. När jag känner att jag behöver inte formulera mig. Men också som tungotalet. Utom räckhåll för det egna skärskådande förståndet så sätter vi ord på det innersta i oss. Långt ner i djupet av oss själva så ropar djup till djup i detta hemlighetsfulla språk. Och så min andra iakttagelse. Den rör första Korinthierbrevet 14:4. Där står det så här. Den som talar med tungor bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Sammanhanget är att Paulus här varnar för felanvändande eller överanvändande av den här fantastiska gåvan. Han vill understryka att huvudspåret i församlingens gudstjänst, det är alltid begriplighet. Men på köpet får vi en annan viktig information. Nämligen den som talar med tungor uppbygger sig själv. Eftersom tungotalet, detta djupsamtal med Gud, om hemligheterna i livet, är just ett sånt samtal, så måste det ju innebära att det gör någonting med en människas liv på lång sikt. Det är inte blott och bart ett sätt liksom att hålla trycket och hålla ut. Utan någonting inom oss byggs tydligen upp när en människa liksom lägger medvetet det vanliga talet åt sidan och så använder den här gåvan att tala med främmande språk, att tala i tungor. Någonting byggs upp. Och egentligen är inte det så märkligt. För vilka samtal i våra liv är det som vi minns just därför att vi märker det samtalet gjorde någonting med mig för en lång tid, kanske för återstoden av mitt liv. Jag tror de välsignade samtal, när vi vågade i närheten av en annan människa förlora kontrollen ett ögonblick, blotta vårt hjärta och säga, här räcker jag dig mitt blödande, bultande hjärta, jag har det i mina öppna händer. Och så fanns där en människa som orkade ta emot min berättelse. Sådana samtal bär man ofta med sig för resten av sitt liv. Och där mognar också en relation. Jag har hemma en liten, jätteliten tunn skrift av en man som jag bara har lärt känna brevledes. Han bor i Kalmar och heter Jan Nordström. Och han skriver små korta dikter utifrån en vardag som han delar med en svårt, svårt sjuk fru. Och på ett ställe skriver han så här. Det börjar synas nu att vi levt en del. Jag ser det när vi pratar. Vi vågar falla mer. Åh, vad jag tycker om de orden. Det börjar synas nu att vi levt en del. Jag ser det när vi pratar. Vi vågar falla mer. Tänk om det är det här som är tungotalet. Att vi släpper kontrollen ett ögonblick och så i relationen med Gud så vågar vi falla fritt på något sätt. I samma riktning skriver Paulus lite senare i samma kapitel. Ty Om jag ber med tungor, är det min ande som ber, medan mitt förstånd är overksamt. Jag läste någon parallell översättning till det här, och då står det istället för att förnuftet eller förståndet är overksamt, så står det att förståndet ligger i träda, lär man kunna översätta detta. Alltså detta obegripliga på ytan samtal verkar alltså inte menligt på mitt intellektuella jag. Tvärtom, förståndet, mitt medvetande, mitt medvetna tänkande får vila en liten stund. Man låter ju inte en åker ligga i träda därför att man misstror den och tänker den kommer aldrig mer att bära någon skörd. Utan man låter den ligga i träda, ligga i vila därför att man tror att den har mer att ge. Eller med ord ur senaste numret av Jordbruksnytt som jag normalt sett inte läser. Så stod det att träda, det använder man för att öka avkastningen i marken. Och jag tog det som ett ord rakt till mitt eget liv. Till sist, det märkliga med tungotalet då, det är ju att det på ett sätt är så outgrundligt, och på ett annat sätt så är det så självklart, så naturligt, om du frågar mig. Eftersom det kan följa en människa genom hela hennes liv, det kan skifta lite karaktär efter hur livet blir och hur livet gestaltar sig, så kan man knappast kalla det för ett främmande språk. Det måste vara riktigare att säga att det är ett andra språk i en människas liv. Här i världen är det möjligen ett främmande språk, men inte för bedjaren. Att beskriva tungotalet för den som inte delar erfarenheten, det jag nu försöker göra, är ju hart när omöjligt. Jag nämnde gråten som en parallell. Jag tänkte landa i motsatsen, nämligen skrattet. Har ni tänkt någon gång på hur ni uppträder när ni skrattar? Det är ganska irrationellt. Alltså när det goda skrattet bubblar fram ur en människa, då kan man ju plötsligt få höra de mest logiska och vältaliga medmänniskorna plötsligt fara ut i enstaviga upprepningar nästan hur länge som helst. Som språk betraktat, helt obegripligt. Verkligen. Men som signal från en människas inre, alldeles självklart. Och så inser man, en människas skratt ska inte analyseras. Det här är kroppens eget sätt att ventilera glädjen. Och så brukar vi säga att ett gott skratt förlänger livet. Och jag tror verkligen att det är så. Min fråga är idag om inte de orden, men lätt liten omskrivning, skulle kunna appliceras också på bönespråket. Och så säger jag, ett gott tungotal fördjupar livet. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för att vi har fått samlas denna pingstdag. Och tack för den där fantastiska berättelsen i Apostlagärningarna om det ögonblick då din heliga ande föll över människor, som fördelade sig på dem som lågor av eld här, och där nya språk bröt fram här i deras gemenskap. Här jag vill också tacka dig för att din heliga ande vill räcka den här gåvan till den som kämpar just nu med det som inte går att formulera i ord. Här jag ber att den här förmiddagen skulle få bli en uppfyllelse av någonting som får öppna en ny ventil här, som får förlösa en ny sång i någon människas liv. Ber om det i Jesu namn. Amen.